du förlåtas mig om jag är svag och någon gång rådnar och stammar. I minnet av den gången när jag var kär i Susie från Surahammar. Det här var på 60-talet när alla flickor var 16 år. Och jag hade träffat Susie med blåa ögon och lockigt hår. Jag ägde 250 spänn, för kärleken gjorde mig rik. Så jag köpte mig en Monark motorcykel på 125 kubik. Jag åkte en sommarmorgon till Sussi, för kärlekens makt är stor. Och junivinden drev dammet emot mig på riksvägen där jag for. Mellan ängar och betande kor och fåglar och furustammar sporrade jag min knattrande pony på vägen till Surahammar. Och hjärtat bultade när jag kom in genom grinden i full galopp. För där stod hon ute på trappan och vinkade sus i min rosenknopp. Sussis rum hade spetsöverkast till gardiner och vit sekretär. Och junisolen sken in på Sussis kropp som var rund och skär. Hon visste mer än jag kunde, det gick på 30 svettiga sekunder. Medan Sussis mamma och pappa drack kaffe i vardagsrummet inunder. Efteråt blev ingenting som jag hade trott att det skulle bli. När Sussi steg upp var hon konstig och sur och med avtagande sympati. När solen gick ner satt hon vid sitt fönster och tittade uttråkad ut. Och jag märkte att det som knappt hade börjat, det hade redan tagit slut. Och fastän mitt hjärta grät och det kändes precis som jag skulle dö, så höll jag färgen när jag tog Sussi i handen och sa det adjö. Och precis som Easy Rider, fast på ett något mer blygsamt plan, så gränslade jag min Monark motorcykel och åkte tillbaka till stan.
Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. När jag var ung så hade jag inte många idoler, för mina föräldrar var inte speciellt musikintresserade. Men en av de skivor vi hade, där fanns det en mycket vacker man. Och han heter, och hette även då, Finn Zetterholm. Och nu är jag så lycklig för att jag såg plötsligt att någon som hette Finn Zetterholm gillade våran sida på Facebook. Så att nu har jag lyckats få hit dig. Ända borta från Älta. Välkommen Finn.
Tack så mycket.
Nu måste vi kolla först här. Älta och Tyresö. Vad har du för relation till Tyresö, Finn?
Ja, jag har ju bott i Älta oändligt länge faktiskt, ända sedan 1970. Jag har ju turnerat runt i landet i oändligt många år. Just därför så tycker jag det var så skönt att ha en fast punkt. Men jag och min fru, vi bor kvar i den gamla villan fortfarande. Och på 70-talet så var nog Tyresö liksom den centralort som man åkte till då.
Här fanns ett systembolag.
Ja, här fanns det ett systembolag och sådär. Och det var lite större här, för Älta var ju väldigt litet då. Det fanns ju inte en stadsplan i Älta på den tiden. Va? Men Tyresö har jag väl det lilla förhållande till. Sen är det ju trevligt med såna här runt Stockholm orter och kranskommuner och sådär. Och jag har ju varit i Tyresö och sjungit för barn på biblioteket och
ja,
lite sånt där.
Därför du, det står så här på Wikipedia, du trubbadur, visdiktare och författare.
Ja.
Du har skrivit massa barnböcker också.
Ja, det stämmer det. Jag har skrivit, tror jag nu, 17 barnböcker sammanlagt. Så det är liksom min andra syssla. Det är ju så här, i och med att jag har hållit på att turnera nästan hela mitt liv, så har jag blivit ganska trött på att resa. Det var ju kul när man var ung och järv, men nu, fortfarande är det kul att stå på scenen, va? Men om det är långa resor så tycker jag det är jobbigt. Så jag började skriva barnböcker när jag var i 40-årsåldern. Och att det blev just barnböcker, det kommer nog att jag är uppväxt med barnböcker. Min mamma var recensent.
Ja.
Och Gertrud Zetterholm, hon var kåsör i Femina och recenserade barnböcker också. Och jag och mina syskon, vi fick hem de där barnböckerna innan de ens fanns att köpa i affärerna. Och mamma läste väldigt mycket högt för oss. Så vi var de första barnen i Sverige som fick höra då, ja, Astrid Lindgrens böcker och Tove Janssons böcker och sådär.
Ja, och även din far är ju en känd...
Ja, han var författare, men han skrev inte barnböcker. Han skrev romaner och dramatik. Ja. Så jag är uppväxt i en författarfamilj. Så det har vi alltid tyckt om att skriva. Så där, va?
Ja,
för mig har varit viktigare egentligen än att sjunga. Sjunga är kul och det är det som jag har liksom levt på. Va? Men skriva är viktigare.
Det som är så fantastiskt med dig, Finn, är att när jag har lyssnat på... Ja, det finns en podd där du berättar om hela ditt liv med Kalle Lind.
Ja, just det. Ja, han är en duktig kille. Han är påläst.
Han kan allt.
Han kan allt.
Det är en väldigt härlig podd för att han kan allt, ja, om Cornelis och allihopa.
Oh ja.
Ja. Och du berättade också att du liksom började... Du hade en helt annan bakgrund, men du liksom infann dig i den här världen med... Vad ska man säga... Du ansågs som vara egentligen den första punkaren, du och Bengt Sänd.
Ja, det var någon som sa det och det tänkte ju inte vi på då när vi började skriva våra uppkäftiga sånger redan på 60-talet.
Ja, för då fanns ju inte punken.
Nej, precis. Och vi kom ju från väldigt olika ställen. Bengt Sänd, han är ju uppväxt på barnhem och har varit till sjöss och haft en massa jobb och sådär. Medan jag kommer då från en intellektuell miljö i Sigtuna alltså. Så det var väldigt olika, men vi fann varandra direkt, brukar jag säga. Vi var emot allting.
Ni var emot allting? Ja, precis, ja. Och det är väl det som är punk, var punken sen.
Ja,
fast
ja,
ni kom in på det här med visor. Och,
alltså... Ja, vi tog ju liksom bara vår tids musik, så att säga. För då var ju det en visvåg, så det var ju väldigt stort då, så att säga.
Och när var visvågen egentligen?
När visvågen började väl, vad ska jag säga, 65, 66 så där. Och varade under några år.
Ja.
Och då... fanns det någonting som hette Visbrommen Storken.
Just det.
Här i Stockholm. Och där samlades vi då unga visångare och sådär. Och där träffade jag ju då många av de här. Fred Åkerström och Cornelis Vreeswijk blev en av mina tidiga idoler.
Så han var äldre än dig?
Ja, han var 9 år äldre än mig, tror jag.
Ja, hur gammal var du när du började att spela?
Jag började skriva låtar 1965.
65?
Ja, jag satt och spelade piano först.
Hur gammal var du då, sa du?
Jag var 20 år då.
20 år, ja.
Jag hade spelat klassisk musik tidigare. Jag är ganska duktig pianist faktiskt, fast bara som, inte som jobb, utan som amatör. Och så satt jag och hade fönstret öppet i villan i Sigtuna och spelade Chopins valser och väntade på att någon vacker flicka skulle gå förbi och höra mig där då. Men det kom ju ingen, va? Jag såg ett tv-program, ett amerikanskt program med en kille som hade en gitarr och satt på bryggan med den där. Då kom det massor med tjejer, så jag skaffade mig en gitarr. Så skamlöst var orsaken till att jag köpte en gitarr. Varför att ragga tjejer? Jag hade ingen aning om att jag skulle liksom kunna leva på det då.
Ja, när viseran var som störst, då var Cornelius också som störst.
Ja, jo, det stämmer. Ja. Och det var ju flera som då slog igenom då. Bengt Sänd och jag och Evert Ljusberg och flera andra. Mm. Stefan Demert och sådär. Så det var ju verkligen en visvåg då.
Och i min familj som då liksom den här... Här i Tyresö bildas ju Tyresö, Ulands och fredsförening. Det var ju liksom pacifismens, fredsvännernas... Alltså det kom hit amerikanska desertörer till Tyresö.
Mm, och jag minns den.
Ja, precis. Och då, alltså de skivor som mina föräldrar köpte när jag var 10-12 år, det var ju liksom John Baez, Bob Dylan, Pete Seeger, Tom Lehrer.
Tom Lehrer, ja, han är ju helt underbar. Jag älskar honom. Han hade ju verkligen en svart humor som liksom jag tog till mig.
Ja, det var protest.
Ja.
Ja. Men proggen kom ju också då.
Ja,
Men det, ni var ett helt annat gäng.
Ja, vi kände oss ju med, vet du, på många vis så kände vi oss stå nära proggen, vi sångare. För vi var ju också liksom politiskt till vänster och så vidare.
Alla ungdomar var väl politiskt till vänster på den tiden?
Nej, inte alla, men väldigt många. Det var, framförallt var det de som hördes.
Det var de som hördes,
ja. Just det. Mm. Men sen så blev ju proggen, tyckte vi, vi sångare blev väldigt sådär politiskt sträng och fundamentalistisk.
Ja.
Så det blev, det var väl både och. Va? Vi tyckte mycket var bra, men också mycket som jag tyckte var jobbigt.
Mm. Och ni hade väl också hela tiden det här med vis, alltså sprit och sex, eller vad man säger. Visorna var väl liksom det här som kallas burleskt idag, va? Att ni vågade sjunga om sånt som kanske folk blev lite provocerade av.
Absolut, ja. Och många inom proggen var tvärtom väldigt puritanska.
Ja.
Så att där skadade sig också.
Förresten, jag glömde att tala om balladen om Sussi som ni hörde lite i början här. Vad var det för låt?
Ja, det var en sång faktiskt som så mycket som vi som skriver, författar, har sett det romaner eller visor, så har den en viss verklighetsbakgrund. Va? Det var en tjej som jag träffade i Surahammar och som jag sen skrev en låt om.
Vad trevligt, ja. För det kallas väl burleskt idag, va? Eller vad säger man någonting?
Ja.
Om visor som är lite halvsnuskiga eller
ja,
folk.
Ja, varför inte burlesk? Det tycker jag är bra. Eller Cornelis första skiva heter Ballader och oförskämdheter. Det tycker jag är en väldigt genial titel på något sätt.
Ja, för det var väl också en del. Du kunde ganska mycket om svensk vistradition. Du hade jobbat.
Ja, mitt enda hedliga jobb brukar jag säga. Det var på Svenskt visarkiv som är en central institution för att samla in folkmusik och folkvisor runt landet.
Och de folkvisorna var inte alltid så snygga?
Nej. Är man forskare så får man inte väja för
runda ord.
Nej, verkligen inte. Men då jobbade jag på det visarkivet samtidigt med att jag pluggade på Stockholms universitet och tog min fil. kand.-examen. Och det var ett väldigt kul jobb, men då hittade jag en massa som bara handskrifter utav såna här så kallade fula visor, eller gamla erotiska visor från bondesamhället.
Ja.
Och det där har jag använt mig av. Dels en skiva jag gjorde med Grynet Molvig som heter Älskog. Och sen så gjorde ju Bengt Sänd och jag den här ryktbara folklor. Mm. Som var bara fula visor. Som vi spelade in då på 70-talet och som gjorde skandal då i folkhemmet. Och blev naturligtvis förbjuden att spelas i radio och sånt där.
Men sålde de bra era plattor då?
Ja, framförallt sånt där sålde ju väldigt bra, framförallt när folklor, det sålde ju som guldskiva, va? Bara för, men det var ju för att folk tyckte det var så spännande. Och jag träffar ju än idag sådana som säger, ja, då åren så hörde vi de här fula visna med dig, Finn, och det är ju fantastiskt, så jag har förlett ungdomen till. Men jag brukar försvara mig med att det där är ett kulturarv, precis som allting annat.
Ja, och fick ni bra betalt på den tiden för att ge ut skivor då? Det var ju ändå lite, man kunde ju liksom bli visångare, ge ut skivor och leva lite grann på sin musik, va? För du har alltid levt på din musik.
Jag har alltid levt på min musik och faktiskt, ja, jag har hållit på så länge så har det gått lite upp och ner. Men på min musik, att skriva barnböcker och att skriva kulturkrönikor, och jag jobbar som frilansjournalist också lite grann där. Jag tyckte det varit kul, men man behöver dra in pengar. Men skivor har ju, ska man säga, säljer ju inte väldigt mycket skivor så drar det ju inte in så mycket pengar. För det har alltid varit ganska dåligt betalt av skivbolagen. Va? Men säljer man mycket så blir det ju pengar.
Mm.
Nu finns ju knappt skivor kvar längre idag. Nej. För att allting, man laddar ner allting.
Ja.
Ja.
Men ni var också liksom lite revoltörer mot det här, mot skivbolagen. Ni såg liksom att ni fick väldigt lite pengar jämfört med dem.
Ja. Vi hade ju en organisation som hette YTF, Yrkestrubadurernas förening. Som var en slags facklig liten organisation som var väldigt tuffa. Och vi bråkade ju mycket om det där och sa att vi måste få någorlunda vettigt betalt. Va? Så jag har kvar tidningsklipp där jag debatterar med Stickan Andersson som tyckte vi var bara kommunister som bråkade. Vi var ju vänstervridna, men det här var ju inte egentligen en vänsteraktion. Det var ju mer en facklig som vi såg där. Så att vi ville ha vettigt betalt för vårt jobb helt enkelt.
Ja. Om jag fattar rätt så du har alltid stått liksom själv. Du har liksom inte varit organiserad än om du har sjungit ibland på Vänsterpartiet eller Socialdemokraternas. Så du har ju liksom inte tagit på dig liksom att jag är en sån.
Jag har alltid varit oerhört individualistisk alltså. Aldrig velat låsa mig i någonting sånt här. Det är bara min karaktär att vara sån, va? Men däremot så har jag ju, står jag politiskt till vänster och stödjer det, va? Men även om jag kan reta mig på mycket där också. Va?
Idag kan man reta på sig på väldigt, väldigt mycket, ja. Oavsett var man står. För jag tänkte också, den skiva vi hade hemma, det var Joe Hill på svenska.
Ja, och den väckte en del faktiskt uppseende när den kom ut, för att ingen hade gjort Joe Hill på svenska tidigare. Joe Hill var ju en gammal idol i amerikanska arbetarrörelse, för att han blev ju avrättad då utav motståndare då. Och han var ju svensk, va, men skrev sina sånger på engelska, fast den översattes de ju till svenska. Mm. Så jag gjorde en skiva med de då svenska översättningarna då. Mm. Och den var faktiskt ganska många som skrev om, och jag gjorde tv-program kring det också, vill jag minnas då.
Ja.
Men det är länge sedan nu, alltså det är slut på 60, början på 70-talet tror jag.
Och jag vet att min mor då, hon ansåg att en av de här låtarna heter Rebellflickan, va?
Ja.
Som heter Jag är en röd rebell, eller vad jag kommer inte ihåg. Vi kan väl lägga på den lite grann, för att det var en av de låtar som min mamma hyllades med när hon fyllde 70.
Ja, hon är ung rebell, ja.
Ja, hon är ung rebell, ja.
Det var en av Joels sista sånger, den skrev han när han satt i fängelse innan han avrättades.
Oj.
Och det skulle vara liksom en hyllning då till, så att säga, den tuffa tjejerna då som var med i den här fackföreningen.
Ja. Ja, men vi lyssnar lite igen på den så att alla förstår vilka låtar du har varit med och skapat här i Sverige.
Det finns många slags kvinnor i världen. Det vet alla som sett sig omkring. Några går där i lyxen och fläden, ibland dyra och kostbara ting. Det finns kvinnor i siden och sammet, och de glittrar som himmelens päll. Men den endaste kvinna värd namnet, det är en ung rebell. Hon är ung rebell, hon är ung rebell. I vår klasskamp lyser hon segercell. Hon ger kraft och mod i strid. När hon står in vid vår sida, vi behöver det.
Alltså det jag kommer ihåg om dig, alltså för jag är då 10 år ungefär yngre än dig, så att du var en av mina idoler. Du var också med i en film.
Ja, tänker du på den här Badjävlar?
Ja, ja. Med Lars Molin som man bara älskar.
Ja, Lars Molin var en fantastisk person. Och han dog ju alldeles för ung tyvärr.
Ja,
han gjorde ju jättemånga väldigt bra filmer.
Fantastiska filmer.
Han speglade det här svenska, tycker jag. Så.
Folksjälen.
Ja, verkligen folksjälen, och jag tyckte mycket om honom. Va? Men Bengt Sende och jag blev ju då engagerade när han... Det var ju hans debut på tv, det var den här Badjävlar.
Alltså var det?
Ja. Och Lars Molin var vägmästare från början. Och han bodde uppe i Öregrund, tror jag, eller om Östhammar.
Mm-hmm.
Och vad han ville skriva om var de här liksom sommargästerna som kom då dit, och Badjävlarna då, så att säga.
Ja.
Och den där filmen är ju väldigt älskad och har gått i repris en massa gånger på tv.
Ja.
Och jag såg om den nu... här om året. Jag tycker faktiskt att mycket av det håller fortfarande.
Gör det?
Ja, det gör det, för det är liksom en evig problematik och det är väldigt roligt gjort.
Ja, hur gammal var du då?
Oj, den spelade vi in 1970 tror jag, så jag behöver ha varit 25 år. Och Bengt Sende och jag skulle skriva sångerna till den här filmen, och så skulle vi medverka då som ett slags hippies då, som går omkring och bara käftar emot och liksom bråkar med borgarna där i den där sommarstaden. Så det var en hemskt rolig inspelning, kom jag ihåg, med Bengt och jag. För vi behövde ju inte ens lära oss några repliker. Vi skulle sjunga våra sånger, och sen fick vi bara gå omkring och
vara själva.
Ja, visst. Var själva. Så det var väldigt kul.
Och sen när jag liksom läser om dig på nätet, för det finns mycket att läsa om dig. Du har en egen hemsida också.
Ja.
Snus, mus och brännvin.
Ja, just det. Man kan väl säga att det var en fortsättning på det här med folklor, den här skivan med fula visor. Och sen så gjorde Bengt Sänd en kille som, jag vet inte varför inte jag var med på det. Jo, Bengt Sänd, ja, vi började bråka då. Så Bengt gjorde den istället med en kille som heter Rune Andersson, en väldigt fin visdiktare. Mm. Som var svenska supervisor. Men det pratar vi om vinyl alltså.
Mm, precis.
Men sen kom Bengt och jag på att vi skulle göra en sammanfattning av det här då med både fula visor och snapsvisor. Så det gjorde vi, men då är det alltså på CD-tiden vi inne då. Den, aha, den heter okay. Snusmus och brännvin.
Och den är väldigt populär, va?
Ja då. Det,
numera är du känd för sådana sånger.
Ja, det är både kul och ibland lite för mycket kan man tycka. Va? För att jag ser mig som en seriös visdiktare också. Och ibland när jag är ute och spelar så är det några i publiken som bara vill höra såna här fulisar. Och det kan jag tycka är lite tjatigt. Jag kan ta en och annan, va? Men jag vill blanda. Jag vill sjunga vackra visor också.
Och var det inte också så att ni som var liksom trubbadurer, som det hette på den tiden, ni levde liksom ett ganska hårt liv?
Ja, många av oss gjorde det, absolut. Och jag har ju festat mycket i mina dagar. Däremot så är jag inte den här alkoholisttypen som ju en del är, men det tror jag är genetiskt, att du liksom inte klarar av, du slutar aldrig dricka. Mm. Det kunde jag göra, dels för att jag har min känslig mage. Va? Så jag har hällt i mig en del, men egentligen var det ju förskräckligt, för att många av mina viskollegor har ju supit ihjäl
sig. De supit ihjäl sig,
det är ingen tvekan om det. Och vi... Jag vet, jag och författaren Lasse Strömstedt som är avliden numera och Rune Andersson som jag nämnde förut. Vi åkte runt under några år på 90-talet och gjorde ett program i skolorna som hette Berusning.
Just det.
Ja, där vi hade skrivit sånger då, Rune och jag, om liksom missbruk och sådär. Och Lasse som ju hade varit
även knarkare.
Knarkare, ja, precis. Och som var väldigt duktig på att prata inför ungdomar. Vi åkte runt under några år och gjorde massor med program i skolorna om det här. Mm. Och då kom det ju upp det här liksom med bakgrunden inom artistbranschen. Att det är väldigt missbruk där, både av alkohol och av knark. Mm. Alkohol var kanske vanligare ibland.
Är det din generation? Ja, för att på den tidiga delen så var det inte så mycket knark, eller hade
nej,
det kommit så mycket?
Nej, ja, det hade ju börjat komma, och till exempel Cornelis har ju, han höll på med båda delarna. Han har ju skrivit väldigt gripande om det här Sång de Fatumerar, som handlar just om det. Där kommer en knarkare in på en mans polisstation och sådär. Så att han var ju bekant med båda, så att säga, bitter erfarenhet egen. Mm.
Och jag har ju lyssnat på Kalle Lind och alla hans poddar då om Cornelius, där Cornelius hamnade liksom i dåligt sällskap och var för snäll, hade liksom ont på pengar och levde det här livet. Och det gick inte så bra för honom. Han var en...
Nej, han var en oerhört snäll kille och hade ju enorma framgångar alltså, men hade liksom svårt att hålla gränserna och hantera det där. Va? Men jag träffade honom många gånger och han var jättetrevlig. Men så småningom så hade han väl druckit så mycket så han blev lite konstig, fick lite paranoida idéer.
Ja, men det är ju alkoholskada.
Ja, självklart. Mm. Men jag minns honom som en fin kille, fast han var ju upp och ner. Va? Han kunde ju liksom bli väldigt jävlig ibland då när han hade krökat för mycket och så. Mm.
Men Finn, du är alltså en skötsam familjefar från egentligen norra delen av stan som du bosatt dig i vår lilla närkommun, Älta.
Ja,
hur har du klarat liksom det här livet? För du var ju också väldigt liksom omtyckt. Alltså, du var ju, tjejerna måste ju ha jagat dig.
Ja, jag hade alldeles för lätt att få tjejer. Ja. Det är faktiskt så att det förstörde ju nog mitt första äktenskap, det sättet att leva. Va? Men då var det ju inte krökandet, va? Utan det var ju mer så.
Du var populär.
Jag var vidlyftig. Ja. Sexuellt vidlyftig. Så när min nuvarande hustru sedan många år tillbaka, men hon är 20 år yngre än jag, när vi blev ihop så hade hon ju hört ryktena om mig. Ja. Så
kan
hon
tänka
var ganska
mig.
Avvaktande i början.
Men nu har du varit en stadgad familjefar då, som skriver barnböcker i Älta. Det är en helt annan bild.
Det är en helt annan, ja det har ju två verkligen skilda karaktärer. Jag är mycket ute i skolorna och pratar om mina böcker också.
Du gör det?
Ja, och jag har tidigare skrivit mycket barnvisor också. Men jag vet ibland när jag går på författarbesök nu, och det är lite äldre lärare som känner mig då med min tidigare karriär. Och de brukar komma fram då personalen säger, ja, vi undrade, vad ska det bli nu av? De här är inte så gamla, de kan inte höra sånt där. Men man kan göra två olika saker i livet, brukar jag säga, att jag skriver barnböcker.
Ja, det var bra. Har du varit här i Tyresö och pratat med elever här?
Ja, det har jag varit. Både i några skolor, jag kommer inte ihåg vad de heter, va? Men jag har också varit på biblioteket och pratat om mina bilderböcker för barn, alltså för lite mindre barn då, förskolebarn. Men nu är jag mycket ute i skolan och pratar framförallt om en bok som heter Lydias hemlighet. Ett magiskt konstäventyr som jag skrev för några år sedan och som har gått väldigt bra och är översatt till 7 språk. Och, ja, och den används mycket i skolorna, för den handlar om en flicka som rör vid tavlor och så kommer hon in i den världen och till den tiden, så hon får träffa Rembrandt och Leonardo da Vinci och sådär. Va? Ja, det är ett väldigt kul koncept och det är en spännande bok. Den går väldigt bra, så den är mycket ute och pratar om i skolan.
Men du är plus 70 nu.
Ja.
Är det barnbarn och sånt som inspirerat dig till barnböcker? För man måste väl vara, eller är du extra barnslig?
Jag tycker det är väldigt kul att liksom träffa barn och sådär ute i skolan när man träffar sina läsare. Men när jag började skriva barnböcker, det var i 40-årsåldern, så då var det väl mina egna barn som inspirerade mig. Sen fick jag med min nuvarande hustru då ytterligare en dotter då, som är född 91. Och hon har ju också inspirerat mig, framförallt här med Lydia, för hon går på konstskolan nu och har alltid kunnat rita sen hon var mycket, mycket liten.
Ja, vad kul. Ja, vad roligt. Mm. En annan sak som jag såg när jag tittade på dig på nätet, ni kan gå in där, för vad heter din hemsida?
Vad heter den? Finn Zetterholm?
Ja, någonting sånt, va?
Ja, punkt nu. Är det?
Ja, söker man på dig så kommer man till den i alla fall. Mm. Vi har nämligen en programserie här i Tyresradion som heter någonting med 2CV. Vi har nämligen en programmakare som också har en Citroën 2CV.
Ja.
Så vi åker ibland små såna turer med den här 2CV:n och så tittar vi på delar av Tyresö och beskriver det.
Och vad trevligt.
Ja, så att vi har ett eget nördprogram för 2CV-entusiaster.
Nej, men det visste jag inte. Det måste jag lyssna på, för jag är ju CV-entusiast.
Ja, det var det jag såg. Var det en röd 2CV du har?
Ja, nu har jag en röd. Mm. Men alltså, det var så här att min första bil var en 2CV. Jag
precis
hade tagit körkort, ja. På 64, någonting sånt där. Och jag kan berätta en rolig anekdot. Jag åkte omkring med den där bilen i Sigtuna där jag är uppväxt.
Ja.
Och jag hade gått på läroverk där, och på läroverket andra fanns 2 i stan. Nu är de hopslagna på andra. Det är internatläroverk. Där gick kungen.
Ja, just det.
Ja, just för att han var ju kronprins då.
Mm. Han skulle gå i en normal skola på den tiden.
Ja, just det.
Det var den tiden man inte fick vara lite speciell.
Nej. Och jag åker med min lilla bil genom stan, nybliven körkortsinnehavare. Och sen utanför stans enda fik så är det någon som rusar ut rätt framför bilen. Jag fick ju tvärbromsa, man hade en snabb reaktionsförmåga. Och det var för jävla idiot det där. Och fan, det är kronprins. Vi var ju vana att se honom. Vi tyckte inte att han var någon märkvärdig. Men jag var lite skakig där. Jag missade honom med en decimeter. Jag tänkte, en decimeter så hade jag blivit lika berömd som Ankarström.
Ja,
sen så sålde jag den där bilen när jag fick då barn. Då. Jag tyckte den var inte så bra för småbarn, det var den ju inte heller. Men sen så på 2000-talet så började jag samla modeller av såna här små 2CV. Och till slut så tyckte min fru att jag var så fånig och sa, men då kan vi köpa en riktig istället. Så då hittade vi en gammal uppe i Nusnäs i Dalarna. Eller gammal, ja, den var en 83, men den hade bara gått 4000 mil, så den hade stått i garage hela tiden. Så den köpte vi, och den har vi haft jättemysigt med. Vi har varit faktiskt nere vid Medelhavet 2 gånger med den.
Fantastiskt. Ja. Och Jerker Pettersson, som vår programmakare heter, han är med i den 2CV-klubben. De träffas, vet du om att de finns i en klubb?
Ja, det vet jag.
Och de meckar tillsammans.
Jag har haft nytta av deras meckande.
Ja.
Nu är inte jag så där enormt nördig så jag kan sitta och prata det så här delar som de kan, för de är helt besatta av bara fixa och dona. Men det är väldigt bra att den finns, och vi hjälper varandra just om det. Man har några problem eller så kan man fråga vad det är för fel nu och sådär. Mm.
Då kanske jag kan se till att Jerker tar med det, för det heter Utsikt från 2CV heter serien. Åker man med i Jerkers 2CV och sen så kommenterar man delar av. Då kan han kanske åka mot Älta för att...
Ja, jättekul. Ja,
så kan vi då se till att det blir ett både Älta och Tyresö-program där.
Ja, möten jag med 2CV. Jo, det är jättekul. Det är så roligt, för att vi har ju en stor Citroën på vintern, men när vi tar fram den här då i april... röd, Och man åker runt, men alla blir så glada.
Alla blir så glada, ja.
Och jag lovar, det är alltså barn som knappt kan gå. De vänder sig om och pekar och stirrar. För den ser ut lite grann som en sån här leksaksbil som man drar i ett snör. Alla barn blir väldigt fascinerade. Ja.
Och på den tiden när det var 2CV, då kunde man som barn se skillnad på olika bilmärken. Aha. Idag som vuxen. Så, alltså, jag kan knappt se om den, alltså vi har en Volvo, jag kan inte se skillnaden på bilarna idag. De är så lika allihopa.
Fruktansvärt tråkiga, jag håller med dig. Jag är
fula och tråkiga.
Ja, jag är bilintresserad, så jag läser mycket om bilar och sådär, men jag håller med dig, de ser så trista och anonyma ut.
Och alla härmar varandra. Ja. Och i färger så är det uttråkigt.
Ja, jag tror de görs med datorer, bilarna idag. Ja. Även liksom formen.
Ja.
Med formen också, för att det ska passa bensinförbrukning och sådär, och utrymme och så. Det är jättetråkigt.
Men Finn, du som har den här, liksom, var emot allt, eller vad kallar ni, vad sa ni från början?
Två trotsiga trubadurer kallar
vi. Just det.
Ja, och första skivan som vi gjorde, jag och Bengt Senn och kille som heter Staffan Atterhall, den hette Visor i trotsåldern.
Just det.
Ja.
Har du fortsatt med det tänket mot allt? Alltså, hur känner du idag? Alltså för att om jag tittar efter på 60-talet, så var det ju en tid i alla fall där folk var lite liksom positiva till framtiden. Det fanns en optimism, det fanns ett gäng som ändå var, vad ska man säga, de här progressiva krafterna som ville förändra samhället till det bättre. Idag är det inte lika mycket framtidsoptimism i den trots som finns idag.
Nej, det är inte det, och jag är lite besviken på unga människor. Jag tycker unga människor är bra på väldigt många sätt, och de har engagerat sig mycket där med miljön och sådär.
Mm.
Men annars tycker jag ibland att vi som är äldre är mer uppkäftiga.
Och mer, så att säga, och mer ifrågasättande.
Mer radikala än vad många som är unga är väldigt ängsliga idag.
Ja.
Väldigt ängsliga.
Mycket ängsliga. Man är väldigt trendkänslig.
Ja, och det tycker jag är sorgligt. Jag tycker inte man ska vara så när man är ung.
Nej.
Man ska vara uppkäftig och bråka. Så där tycker jag hör till faktiskt.
Ja. Vad tycker du om politiken idag då?
Ja, jag är som så många oroad för de här nationalistiska högerströmningarna och åt det fascistiska hållet, om man ska använda ett slitet ord. Men ändå, det bekymrar mig faktiskt. Det här populistiska också som är...
Men sen finns det ju en massa andra trender idag, ungefär som de gula västarna i Frankrike. Det finns bensinupproret i Sverige, även de här liksom så kallade vanliga människor som protesterar mot saker och ting. Det har ju liksom börjat någon slags, vad ska man säga, klyftorna har ökat.
Ja, på ett vis har det väl gjort det. Nu i Sverige så är det ju inte så stora klyftor som i många andra länder, men visst, och det är klart att man ska bråka och vara arg över saker och ting. Det har ju till, det tycker jag är viktigt också. Va? Men det kan ju också vara drag som gör att det liksom, ja, man tänker ofta inte igenom så mycket saker sådär. Och innan man sätter igång en stor... Nu låter jag gammal och tråkig. Sätter igång liksom stort uppror. Sen en annan sak som också känns jobbig idag. Vi är väldigt oroliga för allt det här med vår miljö. Så där. Det ska vi vara. Vi ska verkligen ta krafttag mot det. Men samtidigt är det ungefär som att vi som är vanliga människor, små medborgare i samhället, det är vi som liksom ska skämmas och så där över allting som man inte får göra, man inte får göra det och det och sådär. Va? Medan däremot de här stora företagen tycker jag slipper undan mera. Det är liksom vi som ska ha sån här flygskam, vi ska ha skam för det och skam för det och sånt där. Va? Och jag är inte säker på att det i längden så bra.
Det skapar ingen kreativitet.
Jag tror också att det leder till liksom någon slags sån här revolt som går åt höger, och att folk blir så där, bildar såna här just populistiska rörelser, för att då är de så förbannade. De tycker liksom att här kommer makthavarna bara säger att vi ska skämmas för det. Va?
Mm.
Och då är det nog lätt att man reagerar åt andra hållet och blir väldigt...
Det finns ju också någonting, vi har ju precis gjort ett program här på Tyresö under våren, för vi är båtägare, för Tyresö är ju fantastiskt, kommun med vatten. Och där är det ju liksom det här med båtbottenfärger, där man bestämde från början, man får inte använda den färgen för zink eller så vidare, man får inte heller koppar. Och så har alla då målat om sina båtbottnar. Nej, ni får inte använda den. Då måste de blästra bort alla. Och hamnar allt liksom gift på marken. Och så målar de med ny färg som är godkänd, miljögodkänd. Nej, 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 ni får inte måla med den. Så till slut nu i båtklubben så finns det tre färger man får måla med. Och allihopa, jag ska inte säga att de är... Men de tappar ju liksom förtroende för de här reglerna. För hur de än gör, alla båtägare vill ju göra rätt.
Ja, ja.
Därför att man är ute i naturen och så vidare. Ja. Så då finns en sån här liksom... I vår familj, så bara som ett exempel, så när vi hade möjlighet att köpa en ny bil, då köpte vi en sån här EcoDrive, liksom med godkänt, vi fick avdrag, ja. Ja. Volvo, jättebra. Och då var det diesel som var liksom okej. Okay. Ja. 5 år senare så är vi miljömarodörer.
Ja, det är fruktansvärt svårt.
Och då går vi liksom upp.
Ja, jag förstår att folk gör det, för att man får nya regler hela tiden. Ja. Och det där med att vara miljövän, det är ju en hel vetenskap.
En hel vetenskap.
Ja, verkligen. Ja. Och som du säger precis, man försöker göra rätt en gång, och så ett år senare kommer de att säga det här är helt fel.
Ja, men och precis den grejen. Ja. Och då är man olaglig.
Ja.
Ja. Så att, och just den känslan av att nästa gång måste vi läsa på ordentligt, och ju mer vi läser, desto mindre förstår vi.
Ja, men jag håller helt med dig. Jag känner också där, jag har bara en liten båt med snurra på landet, ja. men inte bara när det gäller båtar, utan när det gäller allting så är det ju sådär. Alltså, och sen är de ju väldigt snabba idag, och jag förstår liksom politikerna, de vill hänga på snabbt och göra lagar och regler och sådär, men då kan det ju vara så att de kommer så fort så de är inte heller insatta i, och nej, så blir det fel.
Det blir fel, ja. Och i en båtklubb när man ska slipa bort en hel båtbotten.
Ja, jag förstår.
2 veckor slipande och svärande. Och sen lägger man äntligen på den här nya dyra färgen. Och sen plötsligt är man miljömarodör igen. Ja, inte lätt.
Nej, vissa grejer tycker jag är, däremot är skönt med, när man läser om sånt här som nu med att det inte är så bra att ha en sån här felklippt, perfekt gräsmatta.
För bin.
Nej, just det. För väldigt många olika insekter och djur och sånt där, så ska du ha en äng istället.
Mm. Och det tycker jag är kul.
Ja, för vi har alltid haft en vildvuxen tomt i Älta.
Så nu är ni äntligen rätt.
Ja, jag fick en gång fråga i Nacka Saltsjöbadstidning. Jag skulle nämna ett smultronställe då. Uh-huh. Då sa jag, min tomt för det älta sista vildmark, skrev jag.
Ja, och vi har en stubbodling på landet. Det vill säga, vi har fällt trän och massa stubbar som vi inte vet hur vi ska få bort. Men nu ska vi i sommar se till att det blir
bihotell.
Bihotell, det är bara att ta borrmaskiner och göra 2000 små hål.
Det är väldigt trevligt.
Så kan vi sätta små lappar där, så att den här stubbåken kan nu bli ett
stort bihotell. Ja,
ett stort bihotell, ja, det är roligt. Men jag tänkte, du fortsätter göra musik. 2016 gav du ut en ny skiva, Månens alfabet.
Ja, precis. Ja. Jag hade inte tänkt göra någon mer skiva, för det är ju så idag att ska jag ge ut en CD-skiva, då får jag betala den själv.
Ja.
Han som har arrangerat skivan var på mig och tjatade, David Karlsson, som är en fantastisk musiker och arrangör. Så då spelade vi in den i hans egen studio hemma. Va? Och det blev, jag tycker det blev en väldigt bra skiva.
Ja, vad kul,
det blev det sista jag gör.
Och, men du är också med på den här visfestivalen nere i, vad heter det?
Västervik.
Ja.
Ja, jag har varit med mycket där. Man sjunger ju inte varje sommar där, för det är olika artister. Va? Jag har suttit med en stipendiekommitté där som har sammanstrål. Nu är det stipendiet slututdelat, för det var under en viss period. Och sen har jag varit lärare också, lärare i vishistoria vid visskolan i Västervik Gamleby.
Mm. Är visan på väg tillbaka?
Nej, inte som det var en gång var. Och det är av flera skäl. Dels så kommer det ju aldrig att bli så stort som det var då. Också för att, och det tycker jag egentligen bara är bra, därför att idag är ju musikvärlden så oerhört mycket mer mångskiftande. Så det kommer ju aldrig bli så att, som det var, det gäller inte bara visor, utan det gäller att plötsligt bara ska alla lyssna på Beatles och Stones. Va? Och sådär. utan nu är det så otroligt mångskiftande. Ja. Jag säger på min yngsta dotter, hon är 29 år, eller jag liksom sett, hon lyssnar ju på väldigt mycket olika slags musik, och det beror också på att det är så lätt att trycka in det sådär idag och få upp det. Men det där är också kluvet, tycker jag, för mig. Va? För att det är ju jättebra att det är så enkelt att tanka upp musik från hela världen. Men som upphovsman så ser jag problem med det där, att vi får så lite betalt upphovsmännen. Ja, jag vet inte om du har följt det här med EU-direktiven just för ja, nedladdning och på nätet och allt det där.
Mm.
Och där är ju en del för så att total frihet. Man ska kunna gå in och googla upp på allting. Va? Det ska inte kosta någonting, man ska få göra vad man vill med det. Jag förstår den tanken, va? Men det står ju i konflikt med att vi som ändå lever på det här, var ska vi få våra inkomster ifrån?
Ja. Och då ska jag tala om att vi betalar till STIM här på den här
närradion. Ja, jag vet, det är bra.
Ganska mycket pengar faktiskt. Ja. Det är en stor del av våra utgifter så går det faktiskt till STIM. För vi spelar inte så mycket musik, men ändå så betalar vi.
Det gläder mig.
Mm, så att,
ja, precis. Jag har suttit i STIM styrelsen.
Ja, okej. Men vi rapporterar inte till STIM, utan det är någon schablon som Sveriges Radio fixar. Så att beroende på hur mycket de spelar dig på Sveriges Radio,
ja, just det,
så får du betalt.
Ja, just det. Nej, det där missgynnar ju sådana som mig som inte spelas så mycket i radio längre.
Nej.
Då kommer jag liksom utanför statistiken, så att säga. Men jag förstår, det skulle inte gå att alla små ställen skulle bara sitta och redovisa varenda låt. Det funkar inte.
Nej, vi har någon schablon.
Ja,
och sen betalar vi till någonting som heter IFPI.
Just det. Det är väl grammofonleverantörernas förening.
Ja, någonting sånt där.
Ja, just det.
Så vi betalar till dem.
Mm.
För att även om vi sänder ju här på 91,4 som en vanlig kanal. Och sen har vi allting också på webben. Och som podd.
Mm.
För poddar är det stora nya nu.
Ja, jag vet.
Mm. Du får börja med en poddspin.
Jag får göra det.
Ja, jag tänkte vi skulle lägga på din nya låt där. Heter den Virginia?
Virginia, ja. Ja, den handlar om författaren Virginia Woolf egentligen, va? Men...
Alltså gör den?
Ja.
Men då lägger jag på den i sin helhet.
Ja, det tycker jag.
Och sen hoppas vi att Finsetter, hon kommer tillbaka till Tyres och åker omkring i två CV här. Och...
ja, det ser jag fram emot. Ja. Det ska bli kul.
Jättebra. Tack så hemskt mycket.
Tack ska du ha.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyres 91,4 och jag som äntligen får träffa en av mina idoler heter Ann Sandin Lindgren.
Virginia, det är dags att vända blad. Det är dags att bryta upp nu och lämna denna stad. Här är det lågt i taket för sådana som vi. Här finns det ingen plats mer för lust och fantasi. Virginia, minns du vad du skrev? Jag sitter på kaféerna och läser dina brev. Jag har försökt att skriva och nå dig med en rad. Men landet där du bor nu har ingen ambassad. Virginia, jag ser dig gång på gång. Du skyndar fram längs gatan och försvinner i något brån. Jag hör din röst som viskar, som regn som drar förbi. Du måste släppa taget för att kunna bli fri. Virginia, jag möter dig i drömmen med stenar i din kofta när du kastar dig i strömmen. Jag ser mitt liv förrinna i virvlarna vid bron. Jag ser din kropp försvinna, din kapitulation. Virginia, sången är snart slut. Ljusen vid ditt fotografi har brunnit ut. Bland skuggorna omkring oss så minns jag dina ord. Man stiger aldrig två gånger ner i samma flod.